Hej och välkommen till sista avsnittet för säsongen av Aftonbladet Kulturs podd. Innan vi tar sommarlov så vill vi gärna prata om tv-serier. Ett oöverstigligt ämne när man börjar fundera på det, men det känns ändå viktigt att försöka angripa det eftersom tv-serierna har blivit en allt större del av våra liv. Hur utvecklas formaten och varför funderar vi lite över? Vad gör tv-serierna med oss? Det ska vi prata om idag. Jag heter Cecilia Djurberg och med i studion för att prata om det här stora ämnet har vi Göran Sommardal, kritiker. Välkommen.
Tack.
Jack Hildén.
Hej.
Hej, du brukar vara med.
Ja,
poddkändis.
Ja.
Bekant. Och välkommen tillbaka Sandra Weibro, du har också varit med förut, tv-krönikör.
Yes, tack. Tack så mycket.
Och jag tänkte att vi skulle börja med att lägga lite korten på bordet här. Berätta om era relation till tv-serier. För jag känner själv att jag är inte en tv-serieoman och blir fortfarande lika förvånad när någon frågar mig som helt självklart, vad ser du på för tv-serier? Som om det är någonting som alla gör. Jag tittar ibland, jag har följt vissa. Men jag har mycket annat för mig i livet. Så att jag är inte en bingare på det sättet, om det inte är så att jag fastnar på
det. Du kanske har mer att göra än oss andra.
Ja, viktigare saker för mig. Nej, men jag vill inte vara sån. Men jag tänkte bara liksom redovisa min position här. Göran Sommardal, vad är du för relation till tv-serier?
Jag är också nog väldigt händelsevis när det gäller tv-serier. Ibland så kan det vara skönt på kvällen att liksom titta på någonting som man inte behöver bry sig allt för mycket om. Men sen kan det ju bli så att man blir lurad, att det är någonting som man verkligen borde bry sig om. Så att det är ju inget betyg på hur tv-serien är. Men alltså, det är mer en sån relation jag har. Jag följer inte serier liksom sådär maniskt liksom, för att få reda på hur det går. Jag har själv en inställning till just serier och filmer så att jag vill inte se på saker och ting för att veta hur det går, utan jag vill liksom vara där när det händer snarare.
Mm. Men i ditt jobb som filmkritiker, hur förhåller du dig till tv-serier då? Alltså, undviker du dem i ditt, alltså du skriver inte om specifikt om tv-serier?
Nej, det har jag aldrig gjort faktiskt.
Nej.
Men det har ingenting att göra med någon slags avoghet att göra, utan det har väl också att göra med att när jag började som filmkritiker så var tv-serierna liksom mer en sån här underhållning, lite slaskigare genre, medan relationen mellan filmskapande och tv-serieskapande har ju förändrats då och väldigt liksom mera över till tv-serieskapande, att man lägger mer resurser, det är mer seriöst, man
har fått en annan status.
Många fler, en helt annan status i förhållande.
De där slaskserierna, det tänker jag ofta representeras av sitcoms, ändå man gärna kollar på när man inte vill bry sig. 22 minuters formatet där är perfekt för om man inte vill känna.
Eller, ja, eller såpoperorna.
Ja, det är också.
Ja. Det fanns sådana gamla lödder och sånt.
Ja.
När det bara kom glamour och alla sådana där grejer, så var det ju liksom att man...
Jag såg glamour i gymnasiet, kan jag känna.
Ja.
Men det var inte så... Nej, det var inte så... Jag var inte helt fördjupad, men jag... Vi hade, det var väl liksom ett kompisgäng som kollade. Nej.
Och sen så kom ju liksom Twin Peaks och sånt. Det var kanske, för mig var kanske det första gången som man liksom, nu måste, att man måste bänka sig precis vid den tiden när den sändes och så.
Ja, men det var väl en milstolpe. Jack då, hur tittar du?
Jag tittar som de flesta, ganska mycket.
Du är normal?
Ja, på kvällen så när man ska, alltså, i och med att man har en partner också, så är det den typiska parsysslan att göra, tänker jag.
Ja, och Sandra?
Ja, jag vet inte om du behöver fråga mig egentligen.
Nej.
Alldeles för mycket, men det är ju också för att det är ett jobb.
Ja, precis.
Relaterat. Ett extremt sjukt jobb.
Men har du något så här innan, hade du någon förhållande till tv-serier innan du började skriva om det?
Ja,
som normal?
Ja, men alltså, det hade man ju liksom när man växte upp typ innan internet slog igenom egentligen. Då var det ju liksom att man satt och kollade på tv. Alltså, det fanns inte så mycket annat att göra på kvällarna i Gävle. Så, ja.
Men då var man tvungen också att följa när det startade.
Precis. Satt och väntade på Arkivex och på Twin Peaks och vad det nu var för någonting.
Ång-TV. Mm. Men då var det ju också en del av lägerelden. Men det har ju lite grann, vad tycker ni om det nu? Det har ju blivit någon sorts ny lägereld, även om man tittar on demand. Saker som, alltså, tv-serier. Jag tänkte på det när jag började här på Aftonbladet. Och då har det blivit ett lunchsamtal. Vad följer ni för tv-serier? Jag är helt utanför.
Ja, det känns
jag går som, jag sitter på teatern hela kvällarna.
Men vad man säger på, finns det något på engelska som heter typ water cooling någonting, alltså det man pratar om vid den här vatten.
Ja.
Tanken eller vad det nu är på jobbet.
Ja, kaffemaskin.
Ja, precis. Snacket. Det är ett enklare sätt att uttrycka på. Jag menar att det är liksom det är det som alla kan enas om på något sätt, att det här kan vi prata om oavsett vem man är. Ultimat kallpratsunderlag.
Mm, det är kanske lite svårare att hitta bara en serie nu. Game of Thrones har vi varit lite en sån. Men annars är det liksom, det är rätt mycket olika grejer. Men då, sen kan man väl säga att Chernobyl också var lite så här.
Ja, det har blivit en liten debatt nu.
Om jag kommer ihåg, i och med att jag var så sen med att kolla på Game of Thrones. Liksom, på tal om det här med liksom, när man pratar med andra om tv-serier. Att det då var så fullkomligt obegripligt. Om man väl är en sån som står utanför liksom, så är det som att lyssna på ett annat språk när folk pratar om Game of Thrones till exempel.
Mm. Jag har sett ett halvt avsnitt av Game of Thrones. Jag gav det ett försök.
Ja, tror man måste göra mer.
Ja, men det är väl ett av de saker där man liksom har, där har man vänt på kuttingen. Jag tycker ibland att när man talar om populärkultur, till exempel tv-serier, så kan det vara, om man är utanför, då är man absolut helt utanför. Förr snackar man liksom att de finkulturella avsmakarna, att de liksom stängde in sig och stängde ut alla andra, exkluderade andra. Men populärkulturen kan ju verkligen vara utestängande om man inte har sett en typ av tv-serie och folk pratar om den och den och det som hände där och den lilla bifiguren som nu är död och bla bla bla. Då har man absolut ingen som helst susning om vad som händer.
Men det tänker jag ju liksom var viktigare i högstadiet och gymnasiet, att inte vara utanför. När man är vuxen så klarar man det liksom, lite bättre.
Jo.
Du klarar av att sitta på lunchen och inte hänga med till skolan.
Ja. Ja, men ibland menar jag att bevakningen och diskussionen om populärkulturen utgår på något sätt från att alla har varit där och sett och alla känner till och alla är invigda, fast i själva verket inte alls är så längre. Liksom. Dels för att det finns så väldigt extremt mycket den typen av kultur, så att det går inte att hänga med på alla bredder och längder. Och men dessutom också så är det ju så att det finns liksom detaljer och detaljanalyser och sånt som är svår att hänga med om man inte är fruktansvärt insatt.
Mm.
Med alla goofies och alla liksom trivia och alla liksom fel. Ja, men det finns ju så extremt mycket liksom som man grottar ner sig i och så där, som kan vara svårt att hänga med. Lika svårt som att hänga med en analys av Dantes Divina Komedia. Liksom.
Ja, lite som drömmar. Det är jätteintressant för den som haft det, men liksom totalt obegripligt för den som ska lyssna på vad drömmen handlar om.
Men, och nu jag menar det här, jag vet inte om vi kan enas om det, men jag har ändå lite stöd i forskningen. Vi läste en bok av Anja Hirdman som heter Känslofyllda rum. Hon är medieforskare, den kom förra året. Och hon konstaterar ändå att i det digitala medielandskapet har serietittandet tagit sig närmast oöverskådliga dimensioner. Så att det liksom, från och med digitaliseringen, det kan vi slå fast här som en utgångspunkt för vår diskussion, att det har hänt någonting i och med streamingtjänsterna. Men också det som vi pratar om, hur det påverkar populärkulturen i övrigt. Jag menar, det kom så här Mad Men-modet och liksom andra hakar på, många kommersiella aspekter. Och själva tv-serieformatet är ju ett kommersiellt grepp, att hålla liksom kvar tittarna. Vilket också började med redan när författare började skriva följetonger, som Dostojevskij och Conan Doyle skrev Sherlock Holmes, och det sålde bra. Och det är liksom ena sidan, men andra sidan då, vad gör det med berättandet? Hur skiljer det sig från till exempel filmberättandet? Du skrev ju en krönika, Jack, med titeln Alla tittar, men hur många orkar bry sig? Jag tyckte du var lite inne på det här med dramaturgi och berättartekniker.
Ja, men en av de sakerna du var inne på, det är till exempel att något som kan hända är att det kan pågå i princip hur länge som helst. Det är ju en sån ekonomisk faktor som också, som sen, det är ju rätt intressant att se hur det liksom tar sig uttryck då, den konstnärliga produkten. När man faktiskt lyckas göra någonting jättebra jättelänge, som ja, jag vet inte, om man ska ta Game of Thrones då igen, men det tänkte jag på när jag såg någon så här bakom kulisserna dokumentär på HBO om hur det gick till när de gjorde sista säsongen, och att de hade en sån otroligt stor budget, så lite tid, och liksom var så ett sånt, man märkte på alla att det var ett sånt oöverskådligt projekt, och liksom fanns killar som var anställda för att liksom lägga snö på marken. Bara det tog jättemycket tid och energi. Liksom. Och sen så tror jag att många är överens om att den sista säsongen av Game of Thrones var en besvikelse. Så liksom det blev för stort för att det liksom skulle vara mänskligt möjligt att göra någonting väldigt här konstnärligt intressant av det där.
Mm. Det är andra saker som är viktiga än liksom själva historien kanske.
Ja, men då sen så det här med att man bygger upp en förväntan och till exempel, eller sen efter när man sitter och väntar på en tredje eller fjärde säsong, som jag faktiskt har gjort, en serie som jag har följt, Mozart in the Jungle, som handlar om, eller payoffen är sex, droger och klassisk musik. Och handlar om en symfoniorkester i New York som är jätterolig, jag tycker att den är rolig. Den handlar väldigt mycket om musik och deras spelande och en ung tjej som vill ta sig in, hon är oboist. Men så den sista säsongen kom aldrig för att de la ner den. Och så får man ju inte göra när man har byggt upp en förväntan. Och det är liksom lite sådär, det verkar som att det blivit något typ av myteri och huvudrollsinnehavaren visste inte om det här. Och det handlar förmodligen om pengar. Och göra en publik besviken på det här sättet, det är ju en risk som alla de här skaparna tar. Det plöjs in mycket pengar från början och sen så kanske tappar man.
Men gör man inte det bara för att man har inte, man kollar lösnas, är det tittarsiffrorna då, så är det inte tillräckligt många som tittar, och så får man inte tillräckligt mycket annonsörer, så har man inga pengar, och då måste man lägga ner den. Det är krassa verkligheten.
Ja. Jo, men precis, med de här andra såpoperna som har, alltså såpoperna som tog slut och liksom, och Dallas som de försökte lägga ner och så började den om och sådär. Då, det är ju någonting med formatet. Alltså Bobby Ewing dog och sen så blev alla upprörda. Så kom man tillbaka.
Men det finns ju en del som har gått, jag tror att Glamour, jag tror att den har gått i över 7500 avsnitt. Att den tar aldrig slut liksom. De håller på.
De är fast anställda.
De matar och matar hela tiden. Jag vet inte ens hur den ser ut de senaste 10-15 åren. Men så att det är en del som lyckas. Och det måste ju ha att göra med det då, att det lönar sig fortfarande. Det finns fortfarande annonsörer som vill annonsera i den här.
Mm. Finns det någon konflikt i att att det alltid riskerar att bli sämre ju längre man håller på, men att man också då, om man har tittarna på kroken, så vill man ju se vidare automatiskt. Om man väl har investerat i någonting så slutar man liksom inte.
Men en gammaldags såpopera, då var det ju, eller så den här som jag tänker på 80-tals, där var det ju så lite grann så att det kom okända människor, eller som B-skådespelare och C-skådespelare som blev bättre och bättre. Så att när de liksom hade jobbat upp några säsonger så blev de ju bättre. Men vad tycker ni om det här med mjölka-koncept? Vilka tycker ni har funkat bra då, som har pågått länge?
Mad Men är en sån serie som var bra hela tiden. Där liksom, den texten som jag skrev som du pratade om, den handlar lite om att så här, man får känslan av att när man kollar på en serie 5-6 säsonger så där, så brukar jag få en känsla av att så här, men jag kommer inte ihåg hur det här började, eller liksom, eller vad karaktärerna har för koppling till varandra, eller liksom någon intrig som egentligen rann ut i sanden som jag var jätteengagerad i, men som jag liksom bara glömde bort för att det hände en massa andra saker. Det där är ju lite liksom såpopera dramaturgin också, bara det att det är alltid mycket snyggare och mer välgjort och mer välspelat och sådär, men ändå kan jag få en känsla av att, alltså, de hade kunnat göra vad som helst, jag hade ändå inte märkt vad det handlade om egentligen, eller vad ska jag säga.
Mm. Men det gör väl någonting, alltså det handlar väl om ganska mycket om psykologi och just det här med, ja, men som också den här medieforskaren Anja Hedman skriver om, tv-mediets förmåga att väcka känslor. Det är det som gör att vi hänger kvar. Och att det finns en massa psykologi i, man känner igen ansikten och det är som att man blir vän med, man tror att man känner de här personerna och tar dem nära hjärtat. Även kanske de med de onda.
Mm, precis. Det finns ju en slags sjuka också som liksom börjar sprida sig. Att det känns som att man gör liksom så himla många avsnitt av liksom en historia som kanske bara hade krävt 4. Kanske. Så gör man så här 12, 60 minuter långa avsnitt. Och det är ju också liksom det här att man vill hålla kvar folk, fast man kanske inte har liksom egentligen grunden för det. Och det kan man ju störas lite på. När man ser så mycket tv så har man ju inte tid. Liksom. Alltså, du slösar min tid, jävla filmmakare eller tv-makare.
Men det är faktiskt, jag har tänkt på det särskilt med miniserier. Så jag tänkte att varför inte bara dra till och göra en två timmars film? Så det mjölkar man ut och gör 4 timmes avsnitt av en historia som inte borde ha behövt vara det.
Men inte det som också har hänt med om vi snackar om utvecklingen av tv-serien, att det finns väldigt olika projekt och olika visioner och ambitioner bakom. Man tar så här som The Wire eller Treme som också är gjord av David Simmons. Att liksom skildra någonting som man tycker är viktigt och samtidigt göra en serie då som får många tittare förstås. För det är ju liksom också en slags grundpelare. Men så att där finns det ju idag, eller har det gjorts, menar, tv-serier som har helt andra typer av ambitioner för vad man vill göra. Inte bara roa, inte bara locka annonsörer, inte bara kunna fortsätta säsong efter säsong. Så att det är väl där som saker och ting har hänt, liksom, att det har blivit att själva spektret av serier har liksom bretts ut, och idag kan man inte tala om tv-serier som om det vore en genre. Liksom. Nej, utan det finns ju väldigt många olika sorter, precis som det finns olika sorters litteratur, olika sorters romaner och olika sorters filmgenre, så finns det också olika sorters tv-genre. Och tidigare var det mer att det fanns olika tv-seriegenre uppdelat på ämnen. Det fanns liksom deckare, det fanns sitcoms, det fanns advokatserier och så vidare.
Men idag sjukhusserier.
Men idag finns det liksom också när det gäller liksom vad det är man vill göra med den här serien, vad det är man vill berätta, vad vill man nå fram till och så där. Så där har ju saker och ting verkligen hänt.
Mm. Vilka utmärker sig som bra exempel på det, tycker du?
Jag tänker, den första som jag tänker på, som jag har sett väldigt mycket tillsammans med mina barn, nämligen MASH, som ju kom på 70-talet, som handlade om Koreakriget, men som var egentligen då en slags försenad allegori, eller tidigare lagd allegori om Vietnamkriget, alltså krigets vansinne, som i stil med Moment 22, liksom den sortens. Och den var ju liksom en serie moraliteter som tog upp ämnen som rasism, antikommunism eller föraktet för de gula gok som var motståndare till amerikanerna i Koreakriget. Man tog upp väldigt många sådana manschauvinism. Det fanns väldigt mycket så här, olika kompaniförtryck och alla grejer som man tog upp. Men samtidigt var det hela tiden en väldigt rolig komedi.
Ja, jag såg den som komedi.
Ja, men alltså
man missade
kan,
jag helt.
Men det finns ju, man kan ju se att det finns underliggande liksom teman som man tog upp som var viktiga för att ta upp. Liksom. Mm. Som man inte kanske tänker på, till exempel att svartas roll i den amerikanska armén under andra världskriget, så fanns det liksom inga blandade trupper, utan det var antingen svarta eller vita. Och Koreakriget var det första krig där svarta och vita slogs tillsammans i den amerikanska armén. Så att, och det skapade ju naturligtvis väldigt mycket sådana där motsättningar och liksom antagonism inom och rasism som också som blommade ut och som man då tog upp i den här serien. Så att det fanns, där var, jag tänker med amerikanska ögon så är det ännu mer uppenbart liksom att man ville ta upp brännbara ämnen i den här komediformen. Så för mig är det kanske den första liksom sån tv-serier med annorlunda ambitioner liksom än det som man vanligtvis har van vid liksom.
Men jag tänkte just ungdomsserier. Är det mycket såna, är det genomskinligt sådana där ambitioner? Jag tänker nu kanske vi pratar mycket om amerikanska, men jag tänkte på när Skam kom, så blev det sån himla hype och det var varenda mediekonferens jag var på så skulle de få prata om sitt berättande och det var sån succé och sen såldes det till flera länder. Och att det är en serie som ändå fungerar bra, som jag menar, jag tittade på mina tonåringar. Men att det finns ju också en, liksom en pedagogisk idé.
Absolut.
En idé om att ja, men ge en världsbild som är på något sätt uppbygglig med de utmaningarna som det är att vara ung.
Ja. Men en reflektion som jag gjorde på den när jag såg att min dotter tittade på den, det var ju roligt att en norsk serie kunde bli så liksom älskad och bli så ett föremål för en slags sån här innekultur liksom att hon började snacka norska och plockade upp grejer så att man det behöver inte vara liksom amerikanska för att det ska vara häftigt, utan man kunde liksom gå in i den även fast det var på det som vi kanske här i mån betraktas som den töntiga norskan. Så det visar också att det finns liksom en slags potential även för andra serier än de här amerikanska som vi koncentreras på här liksom. Man skulle kunna tänka sig att även andra från andra språkområden och andra kulturer också skulle kunna få samma genomslag om man lanserade dem.
Men sen var det ju också ett otroligt liksom, uppdaterat marknadsföringsarbete med absolut, alla de här absolut. Sociala mediekontorna.
Det är väl det som är kul också med nya tv-landskapet, att det finns så himla mycket, liksom, alltså att det sprids mycket mer. Liksom, att vi inte är beroende av vad SVT köper in, utan alltså, Netflix har ju otroligt mycket grejer från konstiga länder och så.
Ja, ja, vad tycker ni om Netflix? Alltså jag tycker att det är så himla svårt att hitta något bra där. Jag tycker att det står en rad om vad det handlar om, och så står det några taggar, och jag bara känner att jag börjar titta på saker och sen bara nej. Jag tycker liksom den är övermättan. Jag behöver någon som sådär. Och algoritmerna som vissa, också mediechefer tycker det är så. Är det här en sån bra förebild för det här? De här algoritmerna ska styra utbudet för allt möjligt på tidningar och radio och tv. Ja, de funkar ju inte.
Nej, algoritmer har aldrig funkat. Nej, det är ju bara liksom, som tv-konsument nu får man göra sin research. Alltså, så att man inte fastnar i de riktigt dåliga fällorna. Så det är ett heltidsarbete.
Ja, men vad sa du? Du sa det här med att det finns en massa annorlunda saker på Netflix och annorlunda format. Vad?
Ja, precis. Alltså, det finns ju så många olika trender som pågår samtidigt. Vi har ju dels liksom de här superpåkostade serierna, liksom The Crown, 1 miljard per avsnitt.
En miljard? Är det så?
Ja, men typ. Det är helt sjuka liksom, siffror. Ja, men som kommer liksom efter Game of Thrones, som ju också är extremt påkostad, så finns det ju också, det kommer liksom andra serier med det här som får liksom skjuts i liksom peak tv som man kallar det, Golden Age television. Så kommer liksom en av mina favoriter det senaste halvåret, Russian Doll, som är en Netflix-serie fast
du
extremt speciell.
Ja. Jag gjorde ett försök. Ja. Det kanske första avsnittet inte var så bra.
Nej, jag tycker det är fantastiskt. Ja. Alltså att just använda det här liksom någon slags spellogik till, ja, men som ett rätt så här djupt psykologiskt drama liksom med hennes psykiskt sjuka mamma, och där liksom upplägget är att hon liksom går på en fest och så liksom dör hon varje dag, och så kommer hon tillbaka och måste liksom leva den här dagen på nytt om och om igen. Så den är ju väldigt komplex liksom, men ja, jag vet inte, jag tycker den är jätterolig och liksom annorlunda och rätt kort också för att vara en Netflix-serie, bara 8 avsnitt.
Är det kort? Det är
så det är föredömligt. Ja, precis, gör kortare är min uppmaning till alla.
Ja, man kan ju tänka sig vilken dröm det måste vara också som dels skådespelare att få liksom göra tv-serier istället för film på det sättet. Alltså, ja, det finns ju så mycket mer chans till utveckling och saker som man inte kan göra på film. Samma gäller för manusförfattare, tänker jag också, liksom regissörer. Alltså, man fattar ju lockelsen både för tittare och för de som faktiskt arbetar med det.
Ja, man kan ju tänka till och med att man skriver ett avsnitt som manusförfattare, och så spelar man in det, och sen så blev det inte tillräckligt bra, och sen gör man om det liksom 10 avsnitt längre fram. Nu fan ska vi göra det avsnitt så att det blir riktigt verkligt bra, så att man får ju liksom flera chanser, som du säger. Det måste vara väldigt fascinerande för alla som deltar i produktionen liksom, att få göra en grej, eller för en skådespelare kanske att nu ska jag göra en likadan scen fast mycket bättre, men nu har jag kommit på hur det borde vara liksom. Så att,
det är lite som någon sorts verklighetens Russian Doll när det bara pågår och är ensamma.
Ja, men jag tycker ju att vardagen är så att den börjar om varje dag. Kanske därför det liksom
låg för nära.
Ja, men det finns ju serier som är, men alltså, Seinfeld är ju liksom en sån serie där saker och ting börjar, och samma grejer, samma trauman och samma liksom hang-ups och samma fobier liksom dyker
samma
upp.
Samma entréer för Kramer.
Hela tiden liksom samma ångest inför det motsatta könet, eller ångest för att bilda familj, ångest för att gifta sig, att det kommer upp i nya versioner hela tiden, liksom, att man börjar om igen. Man behöver inte, man kan strunta i det som hände för 5 avsnitt sedan, att det motsäger det som vi gör nu. För man kan ändå, har man en bra idé så kan man göra det igen. Liksom.
Ja, det där är ju hela sitcomens, liksom, eller så tänker jag, alla de som man har följt, jag kollade på Vänner väldigt mycket, alltså. Det är så tydligt att nästan alla de har samma, eller det presenteras ju såklart ett någon sorts problem varje vecka som kommer till någon lösning, så återgår det till normaltillstånd, och sen nästa vecka så börjar det om med någonting, en ny variant på samma sak, och det köper man helt och hållet.
Finns det någon ny motsvarighet till dem? De där typen av Vänner och Seinfeld sitcom. Sandra, tittar jag på dig.
Precis, det känns som att det har varit en liksom genre som har varit lite liksom under utvecklad nu. Alltså Big Bang Theory har ju varit liksom den stora giganten, men nu har ju den lagt ner precis. Så att jag vet inte riktigt om det kommer något nytt där. Det måste ju komma någon revival, tycker man ju.
Mm. Ja, men alla, för tidigare så kom ju alla de här spin-offen att karaktärer från Seinfeld fick egna... Var det inte så George Costanza fick? Eller var det hans familj, hans föräldrar som fick en serie?
Ja, precis. Alltså Big Bang Theory har väl också någon slags Young Sheldon uppföljare. Men ja, annars är det ju liksom, det är verkligen så här ett gammalt tv-format som inte riktigt har kommit till streamingen egentligen. Även om ju, alltså Friends går ju fortfarande superbra på Netflix.
Mm. Det skulle tas bort, hörde.
Ja, exakt. För att de som äger det ska ju liksom satsa på egen streaming. Mm. Och det är det som är problemet också nu när alla liksom, Apple satsar ju stort. De har liksom Oprah och Jennifer Aniston på sin sida. Steven Spielberg. Facebook har ju också en massa serier som håller på att pumpa ut. Mm. Alltså det är helt, man blir helt yr i skallen när man verkligen försöker.
Hur har det gått med Snapchat-tv som skulle lanseras?
Oh, nej, det orkar jag inte med.
Nej, jag bara vet att jag läste om det för länge sedan. Jag har inte
alla håller på.
Ja.
Alla vill ha en bit av kakan och få folk att stanna längre på deras liksom, plattformar för att kunna sälja mer.
Ja, men det är ju så jobbar ju vi i mediebranschen också.
Exakt.
Klicka vidare här.
Ja.
Lyssna på flera avsnitt. Vi har gjort 11 tidigare av den här podden. Typ så.
Exakt.
Men är det, vad får det här för konsekvenser för annan tv-dramatik, tänker jag? Jag faktiskt så, och det här undrar jag hur långt det har gått. Jag fick ett läsarmail för ett tag sedan när jag skrev om ny dramatik, eller i alla fall. Det var en manusförfattare som hörde av sig och hävdade att hen hade föreslagit ett filmmanus till SVT och fått det refuserat med argumentet att de bara köper in tv-serier nu. Det här skulle man ju då behöva kolla upp, men om man tittar på SVT så är det ju serier som kommer. Jag vet inte hur mycket tv, alltså långfilmsdramatik, SVT producerar längre som man gjorde förut. Händer det någonting med manusförfattarna? Är det liksom, åker de gamla duktiga ut, eller är det filmmanusförfattare som skolar om sig, eller liksom skolar om, kanske man inte behöver göra, men
är det inte att det här serieformatet när det gäller alla typer av program, jag menar även när det gäller reality tv, så ska det ju liksom, man kan gör inte en grej i de flesta fall. Det finns ju dokumentärer ibland, kulturdokumentärer och så, men i stort sett så är ju liksom allting i serieformat, oavsett vad det är för innehåll sen. Så det kan jag tänka mig att det liksom blir en allmän tendens för allting och inte minst då för fiktionen. Liksom. Att det, om man tänker som du säger att ett avsnitt kostar 1 miljard. Mm. Det är ju ingen som satsar 1 miljard på att göra en tv-film om man inte kan fortsätta liksom att mjölka ut ur det här konceptet. Det vill säga att man kan göra fler avsnitt. För då kan man kanske lägga ut så mycket pengar. Så att jag kan tänka mig att det som du berättade där, liksom att man måste skriva tv-serier om man ska göra manus direkt. Man kan inte göra med en aftonsgrej, liksom. Det funkar inte.
Jag tänker, man ställer ju ganska höga krav på en publik att då, men till exempel för mig, att jag kan ju, nu går jag till mig själv, men att jag inte känner att jag orkar börja titta på en tv-serie om jag ser att det finns 8 säsonger. Jag bara kalkylerar att det här har inte jag tid med, så då tappar man mig. Vad liksom, är det så att jag inte får någonting annat istället, så blir jag ju tvungen att fortsätta läsa böcker. Och inte titta så mycket på tv, eftersom det inte kommer filmer som kan vara avslutade och färdiga och hela. Genomarbetade berättelser som man kan få lämna bakom sig sen.
Ja, men fast då uppfylls väl den kvoten liksom av att man visar gamla filmer, liksom repriser på gamla filmer och så. Det gör man ju också rätt mycket i tv, i alla kanaler, SVT inbegripet. Alltså, så att det, men man vill inte slänga ut pengar på att göra nya liksom, tv-filmer själv, för det kostar så mycket pengar.
Men streamingtjänsterna har ju lite, tycker jag, tunt med filmer. Det finns ju inte en Spotify för Hollywoodfilm som man skulle kunna önska sig.
Men det har hört, om jag får berätta en rolig historia just när det gäller liksom, så här, europeiska filmer på Netflix eller på HBO, så är det väldigt tunt utbud. Men det är så att det har jag lärt av min son, om man går in och lurar nätet att man har ens dator är placerad i USA, om man använder amerikanska Netflix, så finns det mycket fler europeiska filmer på amerikanska Netflix. För där är rättigheterna mycket, mycket billigare, eftersom ingen vill se amerikanska filmer i USA eller europeiska filmer i USA, och därför så finns, har de köpt upp många fler. Så kan man bara liksom gå in på den amerikanska Netflix, så kan man se mycket mer europeisk film. Det är en paradox.
Och det där liksom, kan man googla sig fram hur man gör.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Kan man göra.
Där vill jag också rekommendera biblioteket faktiskt. Ja. De har ju väldigt mycket sånt, ja. Alltså att man kan kolla på dels liksom nutida kvalitetsfilm och gamla klassiker.
Ja, klassiker, de har otroligt mycket. Ja,
helt gratis.
Gamla hederliga biblioteket.
Ja, älskar biblioteket.
Men finns det någon film, alltså någon klassisk eller vad säger, stor filmregissör som har gått över till serieformatet?
Det finns ju rätt många som håller på att fippla med
de
olika
som
saker.
Växlar kanske, men
ja, Woody Allen hade ju någon konstig serie som ju försvann lite grann i hans skandaler.
Men såg sen, du den? Eller?
Nej, jag såg faktiskt aldrig den. Men nu i dagarna så kommer ju den här danska regissören Nicolas Winding Refn. Han har ju gjort en serie för Amazon. Amazon Prime Video tror jag heter Sverige. Som ju är i 13 avsnitt och som Johanna har sagt ska ses som en 13 timmar lång film. Mm. Vilket ju också är lite intressant, att han vill inte riktigt kalla det serie, även om det är liksom uppdelat i 13 avsnitt.
Vad heter hon som gjorde, hon som har gjort Fish Tank och American Honey tror jag?
Andrea Arnold.
Ja, hon måste ju vara typ världens bästa regissör med tanke på hur
fantastiskt
bra. Det är väl hon som gör Big Little Lies som kommer nu också för mig.
Precis.
Okay. Är det lika bra som American Honey?
Ja, men det första säsongen av den var ju väldigt bra också. Alexander Skarsgård spelade kvinnomisshandlare.
Ja, det finns ju Champion gjorde ju Top of the Lake.
Ja, just det.
Så det finns, berätta vad det är för någonting.
Ja, det var ju
för mig som inte vet.
Nej, det var ju en, vad spelas den på nya, den spelas på Nya Zeeland också.
Nya Zeeland, första säsongen, och Australien
någon slags,
andra.
Någon slags med en drogfabrik som var implacerad liksom i ett litet samhälle där hemmafruar och andra vanliga människor var liksom och blandade droger, och samtidigt var det nog en deckarhistoria invirad i detta liksom. Så, men annars är det ju ganska få såna här liksom seriösa regissörer som har hoppat in i tv-serier.
Ingmar Bergman gjorde ju en serie.
Ja, Ingmar Bergman. Absolut.
Det känner vi till.
Ja. Senare ut äktenskap, ska jag säga.
Ja, precis.
Om någon hade missat den.
Ja, precis. Men jag tycker ju, jag har ju gillat böcker som blir tv-serier. Men till exempel Handmaid's Tale. Är ju en sån som jag faktiskt har följt. Och det kommer en ny säsong nu. Eller har den börjat?
Den har precis börjat.
Den har ju pågått för länge redan. Jag är trött på att se Elisabeth Moss inzoomade ansikten när hon berörs av någonting.
Ja, men där jag tycker att det är intressant hur de, vad jag har förstått, går ifrån boken.
Ja, precis. Det är en sån här serie som de hade kunnat stanna efter en säsong. Mm. Alltså när boken är slut så det behövdes liksom inget mer. Ändå fortsätter de liksom mjölka det. Sluta med det.
Jag tänkte en sak som man skulle kunna tänka sig, det är det, har tv-serierna blivit mera filmaktiga, alltså att det blir mer filmskådespeleri i dem? Än tidigare så fanns det ändå serier som kunde vara ganska teatrala. Jag tänker på exempel Onedinlinjen, en sån här gammal klassiker, va? Där är det liksom, det känner man, det här är, de spelar teater, det här är liksom inte, det är inte ens film, utan det är liksom bara iscensatt på olika skepp och konstiga orientaliska hamnar och brittiska liksom konstiga världshus och grejer. Så att det är liksom en helt annan känsla. Man känner ju nästan inte ens att det är liksom en sån här vanlig tv. Det finns inga sympatiska karaktärer. Alla är lite så här, lite obehagliga och liksom går på för sig själva. Så den har liksom en helt annan tidskänsla liksom än vad serier har. Men nu är det en brittisk serie, så det kan ha med det att göra att den här teatrala traditionen är starkare liksom i brittiska serier än i amerikanska.
Mm. Ja, Fawlty Towers är ju liksom väldigt
spännande. Jag tänker att det skulle liksom, att det snarare skulle kunna vara ett stort, liksom att man nästan återupptäcker skådespeleriet som konstform. Tänk till exempel han, Bryan Cranston heter han, som, han är liksom han känns som en skådespelare, han har ju aldrig fått en chans i livet förrän han gjorde Breaking Bad, när alla insåg att det är en fantastisk skådespelare för att han fick göra det där i 6 säsonger. Innan dess hade han spelat liksom farsan i Malcolm in the Middle, en ganska verkligen så här dussin produktion. Det var hans, och nu fick han sin moment to shine verkligen.
Ja, det måste ju vara bra arbetsmarknad just med alla de här tv-serieproduktionerna. Men också när är tv-seriemarknaden övermättad. Jag kan ju tycka då redan, jag har ju redan problem med det här med att sålla och har lite svårt för liksom, om man har höga krav på kvalitet.
Men jag tror ändå liksom att det inte alls är på väg att bli det. Du pratade sig om det där peak tv för liksom redan för 2-3 år sedan. Och sen så kan, och nu är vi liksom, det är många som är rörande överens om att liksom just nu, det har liksom aldrig funnits så många bra tv-serier som det gör exakt nu med Tjernobyl och så vidare. Liksom att det visar väl inga tecken på avta. Det är som internationell fotboll. Att det kommer alltid komma mer pengar.
Men jag tänker också medialt så får tv-serierna fortfarande väldigt mycket uppmärksamhet då. De stora, Game of Thrones, hur mycket har det skrivits? Eller nu då om Tjernobyl, men det är väl kanske på grund av den här rättighetsdebatten som pågår. Har ni sett den?
Ja, absolut.
Såklart. Mm. Vad tycker ni?
Ja, den är bra, som alla säger. Mm. Den är väldigt obehaglig.
Hur skulle ni stoppa in den i tv-seriegenre? Är den episodisk? Är det, liksom,
det är väl en miniserie.
Det är en miniserie.
Kan man väl kalla det, tycker jag. Mm. Och det är också, jag gillar den också för att den bara är 6 avsnitt lång. Mm. De stannar där de ska.
Mm. Det är bra att man kan göra så läskigt med strålning som är någonting som inte syns eller sådär. Men att det,
exakt, ja. Det där surrande ljudet som
riktigt
oerhört obehagligt. Ja, verkligen.
Ja, och den är ju angelägenhetsgraden i kärnkraftsdebatten kanske.
Den, ja, precis. Eller nästan lite mer liksom hur man ser på vetenskap och sådär. Mm. Alltså hur man liksom har börjat, ja, men tycker att jag känner saker och då är det så, istället för att ja, men den här vetenskapsmannen säger liksom att det är så ja, lite grann liksom den konflikten som vi ser i nutiden också, fast i det här liksom totalitära sovjetsystemet.
Mm. Har ni någon tanke om hur tv-serierna då, eftersom de får ganska mycket plats i mångas liv, så tänker jag att de måste ändå påverka vår syn på världen och vår världsbild. Det här som du nämnde om Tjernobyl är ju kanske, jag menar, som ett inlägg i någonting som är samtidsaktuellt, ett problem som vi har. Vad liksom har Game of Thrones gjort med din världsbild, Jack?
Ja, inte jättemycket. Jag är traumatiserad efter blodsbröllopet fortfarande, men det.
Men jag funderar på, reflekterar vi svenska tv-serietittare på hur mycket amerikanska tv-serier och den amerikanska verkligheten som vi tar del av? För det pratade man ju ganska mycket om förut med, alltså för den här tv-serieboomen, men den här liksom Hollywoodifieringen. Alltså vi har ju en vetskap om att Hollywood-romantik är inte på riktigt, eller att det finns en typ av liksom amerikanska traditioner som vi liksom inte känner igen, men nu är vi liksom, även alltså Hollywoodfilmen är vi lite på vår vakt. Är vi på vår vakt med vad vi
hur det formar oss liksom, vad vi får för syn på vad som är, ja, vad som är livets viktiga frågor till exempel, eller
man blir bra på engelska till exempel.
Mm. Men tänker man snappar upp beteenden. Jag tror att Hollywood-romantiken har påverkat hur människor till exempel arrangerar sina bröllop. Liksom.
Ja, kanske. Men jag tror att det påverkar vår världsbild allra mest. Eftersom det är ju hela tiden i en i synnerhet liksom i spion eller thriller eller sådana serier som Homeland och många sådana runt omkring där, så finns det ju en amerikansk världsbild att Amerika är liksom räddaren och världspolisen och tar hand om allting, och även om man belyser också korruption som finns inom det amerikanska systemet, så är det liksom i slutändan alltid någon som dyker upp och räddar alltihop. Jag tänker på, och det gäller precis som det är i filmer, som till exempel i senaste Avengers-filmen Endgame, så är det ju så gläds ju alla över att Captain America lämnar över sin sköld till en svart man som ska bli nästa Captain America. Men om man drar tillbaka liksom perspektivet, så är han ju fortfarande amerikan. Det är ju liksom ingen skillnad. En amerikan till en annan amerikan. Men i och med att det är liksom rätt på ett plan då liksom, så då köper vi liksom hela världsbilden. Men fortfarande är det ändå samma liksom amerikanska världsbild, att det är USA som är liksom garanten för vår frihet och lycka och sådär.
Man ska inte intala sig att man liksom har breddad världsbild för att man ser någon liksom politiskt korrekt amerikansk serie.
Nej, precis.
Ja, det är väl lite så liksom en nutida serie som typ The Good Fight, som är extremt kritisk mot Trump. Samtidigt som det ändå liksom är att de vill ju på något sätt rädda sitt amerikanska system.
Mm.
Så det är fortfarande liksom en...
De vill inte rädda hela världen?
Nej, precis. Alltså de är så att... Ja, det är inte så subversivt som man kanske skulle vilja ibland.
Hur ser det ut i dem, eller det här är en politisk tv-serie, eller?
Ja, precis. Det handlar om ett liksom advokatkontor. Och, ja, de försöker väl hitta liksom olika, ja, men, hur man kan liksom få bort Trump via liksom juridiska systemet. Så att det, ja, bland annat. Samtidigt som det är en vanlig advokatserie också.
Mm. Men rent politiska serierna då, som också är amerikanska, hur tror ni, vad säger ni om dem? Hur påverkar de våra världsbilder? Eller tänker man att det är den amerikanska politiken man tittar på? Eller är det så att våra svenska politiker plockar upp lite tips och tricks?
Jag vet inte, men det där som Göran säger, det kan man också kolla på Chernobyl. Alltså, i vilket land är det från Storbritannien den kommer, eller vem var det som...
Ja, det är ju mest liksom brittiska liksom medarbetare, men manusförfattaren är ju amerikan, och
ja, okay.
Jag tror det kan vara amerikanska pengar också, så det är lite allt möjligt.
Där blir det ganska intressant om man tänker liksom att det ska liksom kritik av Sovjet, och så handlar det om det landet, och så liksom, och så bara engelska skådisar, amerikanska manusfattare. Alltså det är lite så som det du var inne på där med.
Men hur mycket är den stulen berättelsen av boken, Svetlana?
Ja, alltså de bygger ju väldigt många av de här olika liksom storiesna ifrån just den. Men det har de väl varit öppna om. Det är väl bara att de inte har skrivit det i texterna.
Ja, de har
texterna.
Köpt rättigheterna, tror jag.
Ja, exakt.
Så det är liksom helt klart. Men hon har ju å andra sidan stulit rättigheterna, ja, från de som hon har skrivit om. Och de har ju inte fått något pröjs eller någon rättighetserkännande.
Ja, visst är det så att också att de det handlar om, alltså de verklighetsfigurerna i verkligheten som det är baserat på, inte har gått med på tv-serien överhuvudtaget. Alltså inte helst inte skulle vilja bli exponerade.
Nej, det finns en artikel idag på Kultursidan.
Precis. Jag läste det att det står journalister utanför hennes hus när de jagar dem. Sådär. Det är ju, ja, apropå genomslag kan man tänka sig.
Och då är alla emot det? Eller de är liksom helt osugna allihopa på att exponeras genom tv-serien?
Ja, så en av de som viktigaste personerna i den där har ju liksom aldrig
Ludmilla.
Tillfrågats. Utan och nu så är hon plötsligt liksom en offentlig figur då liksom, mot sitt eget nekande, kan man säga liksom, eftersom hon inte vill vara det, och där står liksom jättemånga journalister utanför hennes lilla tvårummar och vill intervjua henne liksom.
Det här är lite intressant, för man kan ju tänka sig själv att om man ser det här som ett konstverk så har konsten sin frihet. Men man blir lite mer upprörd när det är en stor amerikansk liksom, produktion med jättemycket pengar som gör det här övertrampat. Ja. Eller om man ska säga, om man nu ska se det. Men hon verkar ju ändå upprörd över det här.
Ja. Ja, det hade väl varit amerikanskt och fint att ge lite liksom, pengar från serien till de här stackars överlevarna.
Ja.
Och nu plötsligt
lite allmosor.
Ja, precis.
Mm. Men världsbilder, finns det någonting annat?
Ja, men det jag tänker på där är ju att det är så många katastrofserier. Och det tänker jag kan påverka en del. Mm. Liksom att det är mycket så här undergångsscenarier hela tiden. Ja, men jag tänker bara till exempel på den här danska Netflix-serien nu. Liksom, vad den heter, Dark någonting. Som jag också är liksom, som jag tror liksom påverkar en del liksom att ja, men den här liksom ökande rädslan liksom i samhället för olika liksom, ja, men att jorden går under liksom, klimathot.
Hur ser tv-serien Hjälten ut? Vem är det nu?
Ja, alltså det är så otroligt många olika typer av personer och det är väl det jag kanske gillar med det här liksom tv-landskapet, att det finns verkligen allting. Man kan nörda in på små hörn av liksom den här tv-världen. Och det har man kanske inte kunnat riktigt på samma sätt förut, när det bara var liksom våra vanliga tv-kanaler.
Ja, det känns som att man har tillfälle att experimentera rätt mycket med liksom karaktärer och hjältefigurer. Mm. Men återigen tänker på Breaking Bad, bara för att jag kollar om på den just nu. Men det är så genialt att och där är ju huvudpersonen som introduceras i början. Han är ju ja, men helt klart hjälten liksom. Och så börjar han hålla på med en massa kriminella grejer. Och så,
vad är han för någonting?
Alltså, han är lärare i kemi. Och så börjar han koka crystal meth för att kunna försörja för sin familj när han är död sen. Men så börjar han göra mer och mer liksom, värre och värre saker. Man förlåter honom eftersom det ändå är den hjälten man följer. Liksom. Men till slut så är det verkligen så att man har gått över en gräns till så här, nej men nu den här personen, det är omöjligt att gilla honom längre. Jag måste liksom, alltså att man liksom man gör den långa resan. Det är väldigt häftigt att man kan göra någonting sånt, tycker jag. En karaktär.
Mm. Så att i slutet så är du ändå övertygad om att du inte ska
ja, men på något sätt
ta hans bana.
Ja, eller det blir ju liksom omöjligt på något sätt, men det är väl som någon man tycker väldigt mycket om. Alltså det är, man har ju fortfarande några liksom känslor för personen kvar. Då har man gjort någonting väldigt lyckat i tv. Serieformatet tycker jag.
Ja, men det är väl en speciell, man måste säga som en utveckling som man verkligen att en karaktär förändras så mycket så att man till och med vänder sina sympatier bort ifrån honom liksom, och får en annan uppfattning om det. För att gamla klassiska tv-serier så var ju liksom de som var huvudpersoner i serien, de var ju som studsbollar. Deras karaktär studsade liksom från det ena avsnitt till det andra, men det förändrades aldrig liksom. Så det får man väl ändå se som
en... Nej, precis. Det är liksom Seinfeld. Noll karaktärsutveckling under 9 säsonger. Precis.
Eller om man tänker sig ännu längre så Perry Mason och så. Han var så samma gubbe hela tiden. Alla var likadana. Det var bara liksom nya fall hela tiden. Men
som jag vill minnas honom som att han såg exakt likadan ut.
Jo,
han
med
samma
det.
Kläder
ja,
i precis, varenda.
Precis. Alltså. Samma kostym kanske till och med. Som man minns honom i alla fall.
Ja, eller och Nedinlinjens skägg.
Ja, precis.
Det var inga nya frisyrer
där.
Om vi ska... Jag tänkte att vi skulle avrunda. Det här är ju som sagt säsongsavslutning i serien som är Aftonbladet Kulturs podd.
Det är noll karaktärsutveckling där också.
Det är noll karaktärsutveckling. Nej, vi hoppar ju helt fritt mellan ämnen. Men om det nu blir en... Antingen en skitsommar vädermässigt eller man har tråkigt eller man inte orkar med det bra vädret. Vad vill ni liksom, ska vi ta en runda där vi rekommenderar någonting som man skulle kunna klämma i sommar? Jack, har du några favoriter?
Jag kommer kolla den andra säsongen av Big Little Lies. Jag tycker den första var jättespeciell.
Varför tycker du det?
Den var lite Twin Peaksig på det där härligt suggestiva sättet. Svinbra musik, jättebra skådespelare, etc. Ja. Den känns också lite omotiverad att göra en annan säsong, men nu gillade den första så mycket så att jag kommer kolla på den andra.
Mm. Göran?
Jag har väldigt svårt att kunna rekommendera. Jag försöker titta rätt mycket på kinesiska serier. Det finns ju på, det, man kan streama ner det om man kan kinesiska. Det finns med kinesiska undertexter. Så att det gör att det är ändå faktiskt lite lättare.
Är det sånt som laddar ner det då bara? Eller?
Nej, man kan streama direkt. Det finns, kineserna gör ju kanske ungefär 100, mellan 150 och 200 serier varje år. Så, och bland dem så finns det en del ganska bra. En av mina favoritserier The Male Nanny heter den på engelska, som handlar om en snubbe som kommer från landet och som börjar jobba som nanny till olika rika kvinnor som har barn och som behöver någon som tar hand om deras barn. Han har själv en dotter som hans fru har åkt iväg med till Amerika, som han längtar väldigt mycket efter.
Så liksom, USA är med på ett hörn där också.
Ja, lite grann, fast det är bara som landet där bortanför liksom. Och den är faktiskt väldigt rolig, och den tar också upp väldigt många såna här komplex liksom i den kinesiska liksom umgängeskulturen mellan föräldrar och barn, och vem man ska gifta sig med, och ens föräldrar bestämmer vem man ska gifta sig med, och annars så kommer de in och säger stopp och belägg, det här mannen är för dålig för dig och så vidare. Så att den är intressant, för den har liksom en sån här pedagogisk twang till också, men den är liksom en rolig serie, och den är en intressant utveckling. Jag tycker att sådana serier borde man, och den här innehåller naturligtvis också schabloner och sånt, men det är roligare att se lite nya kinesiska schabloner.
Men dock på kinesiska, eller mandarin eller kantonesiska.
Då kan man se den, och det finns ju en del sådana kinesiska serier som också har av entusiaster, då ofta i USA, eftersom USA är inte lika amerikaniserat som Sverige, brukar jag tänka mig, att där finns det liksom nischer för att även se de här. Och där finns det som heter Go Princess Go, som handlar om en bruddraggare, en riktig alfahanne, som till slut blir iknuffad i en swimmingpool av tre stycken av de kvinnor som man har bedragit. Och då när han sjunker ner i den här, så förvandlas han till en kvinna som dyker upp på 400-talet. Som är gift med någon prins liksom där, och han upptäcker då själv att han inte har några bröst, och när han ska gå på toaletten så upptäcker så det är en väldigt rolig liksom historia.
Men handlar det om, blir det då som att han ska få se hur det är att bli behandlad som de kvinnorna han förfar liksom?
Är det en moralitet?
Nej, inte riktigt, för sen så blir då blir han ju både blir en kvinna som älskar män, men också som fortfarande dras till kvinnor, eftersom han har liksom det manliga i sig. Och hon som spelar den här mannen då när han har förvandlats till kvinna, hon är ju väldigt bra, för hon har hållit kvar en del av den manliga karaktären som man har sett hos honom tidigare. Så det är ju väldigt, väldigt.
Vad heter den här?
Den heter Go Princess Go. Heter den. Och den är en faktiskt väldigt rolig. Det var från början en streamad serie som inte gick på TV, utan som gick direkt på, som man kunde hitta direkt på nätet. Och den finns faktiskt, som man kan hitta den med engelska undertexter.
Ja, det kan ju vara en fördel.
Så att jag kunde önska mig att det fanns lite mera sådana grejer även hos oss. Liksom. De kommersiella kanalerna eller SVT som borde ha det som sin uppgift att sprida lite mera ljus över andra länders tv-serieproduktion.
Mm. Ja, det kan vara lite dåligt ibland. Alltså, Netflix har ju nu några stora koreanska serier, men det är väl typ det.
De kategoriseras väl också alltid som det landet de kommer från.
Ja, exakt. Ja, precis. Som att det är en genre. Liksom.
Världsmusik.
Ja, precis. Fantastiskt.
Ja, Sandra, har du några sommartips?
Ja, alltså, jag vill ju alltid slå ett slag för Phoebe Waller-Bridge, en fantastisk tv-skapare, som jag har gjort nu två säsonger av en serie som heter Fleabag, där hon själv spelar huvudrollen, och men det handlar liksom hennes liv där, och den är liksom svår att beskriva. Den är bara otroligt personlig, otroligt välskriven, otroligt bra. Mm. Finns på Amazon.
Mm. Du nämnde också, du skvallrade om att du har spelat en annan podd idag om kostymdramer. Mm. Vad var det för film du nämnde då? Någonting om Berlin på 20-talet?
Ja, eller precis. Serie? Exakt. Den kommer ju nu på SVT i dagarna.
Mm. Men du har sett
Babylon
den?
Berlin. Ja, precis.
Mm. Är det något?
Jo, men det har ju varit en så här extremt stor succé i Tyskland. De har ju redan gjort 2 säsonger. Så att, och SVT har ju haft den inköpt nu i några år. Så att nu kommer den äntligen och det är ju kul.
Och den är på tyska.
Precis. Ja, men väldigt maffig och bra. Och
ja, revival för kostymdramen tycker jag, att det är ganska mycket sådana som dyker upp. Kina har ju, de har ju extremt mycket. De har ju till och med fått någon slags förbud att de får inte göra med kostymdramen. För att det, ett av oss var, ja, det var liksom bara historiska dram. Liksom. De har sån lång liksom, teatertradition. Det finns ju mycket liksom, kläder och socialarer att använda liksom, från hela den kinesiska historien. Och Peking opera och Kunshi opera traditionen. Så där har man liksom
masker
bara,
också.
Ja, masker och liksom allting. Mm. Så det blir så otroligt mycket maffigt. Och det kan jag hålla med om att det, till slut känner man, det, nu, det blir för mycket. Men det här gjorde man det genom att så kunde man undvika också kontroversiella samtidsämnen och ta upp dem lite mer maskerade i de här kostymdramagrejerna. Mm. Så de har verkligen, de verkligen excellerar i det. Så.
Ja, men det känns som att det har blivit en liten revival efter The Crown som ju var en sån här supersuccé också för Netflix. Om brittiska kungahuset. Väldigt påkostat och mycket stiff upper lip.
Mm. Ja, men jag ska rekommendera något. Men, så jag ser inte så mycket tv-serier, men de som jag har sett som jag tycker är bra, om man inte har sett Min fantastiska väninna, italienska serien Elena, som bygger på Elena Ferrantes böcker. Om man inte har råd att åka till Neapel i sommar så kan man se på den. En annan gammal serie som jag såg nyligen var fortsättningen på filmen This is England. Det finns flera säsonger, eller 3 säsonger, tv-serie om skinheads och ska-kulturen i England. Det börjar på, första filmen är väl 86, eller serien, ja, 80- och 90-talet och följer. Och går från ska och skinheads över till rave-kulturen. Om man vill förstå, och det här har jag redan rekommenderat i Aftonbladet faktiskt, men om man vill liksom förstå hur England har utvecklats och vad som har hänt i landet med Brexit och så tycker jag faktiskt att den ger en inblick i arbetarklass och med också fantastisk dialog. Alltså, om man älskar den typen av engelska, lite cockney, riviga repliker och fantastiska kostymer också. Från den tiden. Så det var väl mitt, ja. Annars så tycker jag man kan se Mozart in the Jungle också, om man har missat den, om man gillar klassisk musik. Den är lite lättsam och rolig, men det är också väldigt roliga referenser som är lite musiksnobbiga, men härliga tycker jag.
Det blir en rolig sommar när
vi
har TV. Mm.
Ja. Ja, men då tackar vi för den här säsongen och tack för att ni har lyssnat på Aftonbladet Kulturs podd. Alla avsnitt ända fram till detta. Tack Jack Hildén för att du var med. Tack Göran Sommardal och Sandra Weibro.
Tack.
Jag heter Cecilia Djurberg och vi kommer tillbaka i höst. Hoppas jag verkligen. Vi hörs då. Hej då.